2022.
Ja.
Vi är redo.
Ja. Precis. Nytt år, nytt jag, eller vad är det man säger?
Ja, just det. Precis. Har du några nyårslöften?
Nej. Alltså, jag brukar ju inte köra med det.
Nej.
Jag är alldeles för spontan för sånt där. För att jag hade ju ändrat nyårslöftet typ i kvatten.
Mm, just det.
Så det är liksom inget som blir hållbart.
Alltså, jag hade kunnat svara på den frågan åt dig.
Ja, exakt. Har du något löfte?
Nej, jag är likadan.
Precis.
Babysnackpodden är tillbaka och vi har en grymt spännande säsong framför oss.
Det har vi, och jag tänkte säga att vi har aldrig varit borta riktigt, för att man har ju kunnat lyssna på alla våra avsnitt som finns ute.
Mm.
Och vi finns ju på alla sociala medier och sånt där också.
Jajamän.
Så att vi är ständigt närvarande. Mm. Det där lät nästan lite läskigt, men ja,
jag vet.
Med avlyssning och sånt så finns ju dag i samhället så. Precis. Kanske inte så läskigt. Men vad ska vi få lyssna på nu? För nu ska vi inte heller babbla vidare så mycket.
Nej. Vi kommer idag att bjuda på ett gammalt avsnitt som du och jag spelade in. Kan det ha varit våren 2020?
Mm.
Någonstans vårt första avsnitt som vi spelade in på avstånd.
Ja,
för coronan var i sin absoluta topp.
Ja, och vi åkte ju inte till Dubai heller, för gästen satt ju i Dubai.
Just det. Mm. Vi kommer nu att få höra om förlossningsvården i Dubai, kan man säga så?
Ja, men det tycker jag.
Vi kommer
hur det är att vara gravid i ett annat land än sitt hemland.
Man kan säga att vi kommer faktiskt få följa med under en förlossning i Dubai.
Ja.
Och få veta alla kontraster mot svensk sjukvård.
Nu ska ni få höra på vårt samtal med Louise i Dubai.
Yeah. Idag så har vi med oss en extra spännande gäst, tycker jag. Välkommen Louise.
Hallå. Hej.
Hej. Du sitter i Dubai nu, väldigt långt bort från oss.
Precis, i stekheta sommar-Dubai.
Ja, vad har ni för temperatur
härligt
nu?
Ja, vi har underbara 42 grader här idag med 80% luftfuktighet. Herregud.
Oh,
är det verkligen underbart? 42 grader.
Om jag sitter i en kall pool med en drink i handen, då är det underbart.
Ja, då hade jag också stått ut.
Men utöver det så är det inte så bekvämt, kan jag ärlighetens namn säga.
Ja.
Nej. Men vad spännande, jag har verkligen sett fram emot det här avsnittet. För du har ju en väldigt unik historia, eftersom du bor i Dubai och har också valt att bilda familj där nere. Och Louise, du har ju bott permanent i Dubai sedan 2014, men du besökte Dubai för första gången några år tidigare. Kan du inte bara börja berätta, hur hamnade du i Dubai och varför just Dubai av alla ställen?
Ja, men precis. Jag är en gammal resledare, precis som dig, Elin. Mm. Rest världen runt och haft en massa roliga minnen i huvudet här bakom mig. Men ja. Jag jobbade som reseledare i Oman först. Det var mitt första Mellanöstern-besök egentligen. Och i Oman jobbade jag i ett års tid, och då besökte jag också Dubai så under semestertiden. Jag hade en gammal kollega som jobbade som reseledare i Dubai den tiden, och då åkte jag och besökte henne. Och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Oman är väldigt, väldigt lugnt och väldigt traditionellt, och inte så jättemycket att göra om jag ska vara ärlig på fritiden. Jag är mer än bara ligga på stranden och på jorden. Det är det. Så när man kom till Dubai så var det verkligen storstad och bara pung, pang, det var allt på samtidigt. Ja. Du hade shoppingcenter, du hade alltså underbart vackra människor överallt, du hade massa restauranger och kök från hela världen, barer och klubbar, och varje kväll var det något nytt som hände. Så det var ju verkligen motsatsen till ett lugna Oman, där man bara tog det lugnt och ja, vilade sina nerver.
Ja.
Så jag var ansökt då för att jobba i Dubai i en säsong för det företaget jag jobbade för då. Och det gick de med på. Så jag gjorde min första säsong här 2012. Och så gjorde jag två vintersäsonger som reseledare, och sen valde jag att stanna kvar då. För jag var fortfarande kär i Dubai. Så sen 2014, precis som du sa, har jag bott permanent i Dubai.
Det har ju hänt lite sedan 2014, om man säger så. Nu idag, 2020, när vi sitter här i juni månad, så är du ju faktiskt gift tillsammans med Vince. Och Vince kommer ju ursprungligen från Nigeria, och nu har ni tillsammans er lilla son Toby, som ganska nyligen har fyllt ett år. Vi är jättenyfikna på hur ni träffades och vem Vince är också.
Ja, alltså min dröm, jag måste säga bara min dröm har verkligen gått i uppfyllelse. Anledningen till att jag lämnade Sverige var att jag ville ha ett spännande förhållande. Förlåt alla svenska underbara män där, men jag vill inte ha en svennebanan.
Nej.
Så, det var anledningen till att jag lämnade Sverige från första början. Jag måste hitta kärleken någonstans. Så efter många destinationer så hittade jag honom verkligen, eller till slut i Dubai. Och det var att på den tiden, låter som nu jättelångt tillbaka, men när jag träffade honom i alla fall så jobbade jag för en av våra lokala agenter som min resebyrå använde sig av här på destinationen. Jag stannade kvar och jobbade för dem. Och den här agenten fanns i en kontorsbyggnad, och i den här kontorsbyggnaden så jobbade då Vince för Amazon. Och lite spännande historia sådär, men i den här byggnaden så är det ett tillhörande parkeringshus. Och då är det automatiskt parkeringshus. Det är inte som i Sverige där man får köra in i parkeringshus och våning upp och ner och hitta parkeringar fram och tillbaka och svära fram och tillbaka. Nej! Här kör man in i en liten, kan man förklara det? Det är en öppen lucka. Så man kör in i den här luckan med bilen. Och sen så parkerar man den och sen går man ur. Och så är det en liten dataskärm där man skriver in sin parkeringsnummer och sitt namn. Och sen går man, bye bye, och så parkeras bilen utav sig själv. Jättesmidigt.
Smidigt.
Verkligen.
Nej, wow.
Ja, bara det är ju en egen historia.
Det skulle man haft i Sverige på shoppingcentrarna.
Ja, verkligen.
Men så en vacker dag så när jobbet var över så kom man ner och hämtade sin bil. Och just i rusningstrafiken där så kan det ta en liten stund innan man får bilen. Så efter 10-15 minuter så kan bilen komma ut till en. Men under den tiden så sitter man i ett litet väntrum med AC, vilket är måste när det är sommar i Dubai. Så en dag kom Vince in i väntrummet. Alltså, och det var verkligen kärlek vid första ögonkastet. Om Dubai var kärlek vid första ögonkastet, och nej, Vince var kärlek vid första ögonkastet.
Gud vad härligt. Och både du och Vince kommer ju inte från Dubai, någon av er, utan du kom från Sverige och Vince kommer ju från Nigeria. Och då är man ju väldigt nyfiken, hur skulle du säga att nyckeln till ett bra förhållande med så stora kulturskillnader är?
Oj, gud, alltså man måste verkligen vara tålmodig, och man måste lyssna, och man måste försöka förstå varandra. Alltså, för det är så skilda världar, så det är helt otroligt. Alltså bara idag till exempel. Idag skulle vi posta ett brev till Sverige. Ett kontrakt som vi skulle posta till Sverige. Och så bad jag Vince att besöka postkontoret. Men han bara, men hur gör jag egentligen med ett kuvert? Jag har aldrig postat ett kuvert. I Nigeria så postar man aldrig kuvert. Man litar inte på postsystemet där. Och i Dubai så gör man det faktiskt inte heller så ofta. Så oj, nej men okej. Okay. Adressen ska stå där. På baksidan skriver du vår adress. Frimärkena ska vara där. Så man måste verkligen ta allt med en nypa salt. Och skratta sig igenom allting. Men det viktigaste är att man måste vara öppensinnad. Verkligen. Och reflektera varandra var man kommer från. Att man är helt olika. Men också det som gör det lite roligt. Man vet aldrig när såna här små kulturkrockar ska komma upp i förhållandet.
Och nu 5 år senare så har ni en egen familj. Ni har en son som heter Toby som är 1 år redan. Och hur hamnade ni där?
Ja, Vince friade till mig på min namnsdag faktiskt. 25 augusti 2018.
Wow!
Och en månad senare så var vi helt plötsligt gifta. Vi gifte oss i september 2018 helt plötsligt. det var, det var inte riktigt så jag hade planerat det.
Nej.
Min plan, precis, min plan var att vi han fria, okej, fine. Och sen tar vi ett bröllop i Sverige sommaren efter där. Men det blev inte riktigt så, för att vi hade redan planerat att åka till Nigeria i september månaden efter han fria till hans mammas födelsedagsfest. Och alltså den afrikanska kulturen, de är ju väldigt så, allting går liksom snabbt och det ska gå undan och det ska bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr tänkte hon, mamman då till Vincent, men varför gör ni inte bara bröllopet när ni ändå kommer nästa månad? Jag har redan planerat festen, festlokalen är bokad, vi ska fira min födelsedag, tårtorna beställde allt. Kom hit så fixar vi med kläder och allting. Vi bara, okej, varför inte? Hon planerar allting. Ja, vi kör på det. Så du kan vi ändå ta det svenska förslaget senare.
Ja, oh, gud vad häftigt.
Ja, det var både för- och nackdelar med att göra det så tätt inpå. Alltså jag fick ju inte ha någon familjemedlemmar med, för att man måste ju ansöka till visum och komma till Nigeria, så allting var ju väldigt alltså vad säger man, snabbt. Så det blev giftemål med hans familj, och vi har fortfarande inte gift oss i Sverige än. Vi tar det någon sommar framöver, för jag vill fortfarande ha den vita klänningen. Vi gifte oss i Nigeria, vilket var väldigt speciellt, med en massa olika klänningar. Jag hade 3 olika outfits på mig under hela kvällen.
Wow.
Och det var kyrka.
Alltså,
ja, men alltså, det var verkligen, jag gjorde ingenting. Jag bara gick med strömmen liksom. Hon hade make-up-artister som kom dit, och hon fixade klänningarna och bla 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 bla. Och då är det liksom stora bröllop. Ja. Det är alltså, vi hade 400 på vårt bröllop.
Wow.
Och då var det bara hans släkt och vänner i princip.
Precis. Tänk om mina också hade kommit. Det hade varit 450. Nej, skoj.
Men tur i oturen att ni kanske ändå har ett bröllop kvar.
Precis, och det ska inte vara så stort i Sverige. Nej, tack.
Och sen kom ni tillbaka från smekmånaden i Zanzibar, som jag bara kan tänka mig var alldeles, alldeles fantastisk. Och då märkte du att din mens var lite sen.
Oops.
Oops. Berätta om det.
Precis, det var inte riktigt planerat. Alltså, vi har ju pratat om att vi ville ha barn, absolut. Men vi hade ju gärna velat ha ett par år bara oss själva liksom. Men, men nej, helt plötsligt så var jag gravid, och det har nog hänt där under smekmånadstiden. Och det var faktiskt himla tur. Alltså, allt har verkligen skett av en anledning. Hade vi inte varit gifta när jag fick reda på att jag var gravid, så hade det varit så mycket komplikationer. För i Dubai så måste man vara gift för att kunna vara gravid, för att kunna föda. Är man inte det så hade jag varit, då hade jag kunnat vara i stora problem. Så det var tur verkligen att vi hann gifta oss. Annars hade vi fått åka hem och skriva allting på papper, och det var mycket meck fram och tillbaka. Så allt skedde utav en anledning verkligen.
Vet du vad det är som händer om man blir gravid, om man inte är gift, om man inte vill gifta sig på papper heller?
Skulle det vara att jag hade varit singel till exempel och blivit gravid och det hade kommit ut, då hade jag kunnat komma i fängelse. Det hade jag kunnat göra.
Det är så pass.
Man måste vara gift.
Men gud!
Jag hade fick en fråga av en svensk tjej som bor här nere, och hon var inte gift när hon fick reda det. Och det var bara, du måste liksom, om du inte har pojkvän eller om ni inte ska gifta er, så måste du åka hem. Du kan inte föra det här liksom. Så hon har åkt hem. Så det löser sig det också. Men så är det. Vi alla vet lagar och regler här nere. Det är väldigt annorlunda gentemot Sverige, men vi alla bor här, vi vet det. Vi har accepterat det. Så är det. Mm.
Och det är intressant att du säger att det är annorlunda än vad det är i Sverige. För hur är det då att vara gravid i Dubai?
Det måste jag faktiskt säga, nu vet jag inte hur det är i Sverige, men vad jag har förstått
Nej.
Så är det faktiskt lite lyx lyxigt, sådär, lite lyx i kanten här nere.
Som allt annat till Dubai då.
Ja, alltså först och främst så finns det så himla många sjukhus här nere. Så det är liksom inte något problem att hitta någon bädd och föda på liksom, utan det är så många privata, just det, privata sjukhus. För att man har en sjukvårdsläkare via sin anställning. Så nu till exempel, som jag inte jobbar just nu, så har jag mitt försäkring via Vince och hans företag. Och hans företag tillåter då en viss standard beroende på vilket företag och vilken tjänst man har. Det är alltid olika. Vissa anställda har inte den förmånen att man får lov att föda. Då måste man uppgradera sin försäkring till exempel. Men i detta fallet hade Vince en bra försäkring. Så vi besökte ett sjukhus först, ett privat sjukhus där jag har gått under alla mina år. Men vid första besöket till barnavården där så var jag inte så jätteimponerad. Det var dålig service och jag kände mig inte alls bekväm med den barnmorskan. Så vi valde att fråga runt lite bland bekanta här vilket sjukhus de rekommenderade. Så då prövade vi ett annat. Och där var det verkligen, där var det kanon. Här ska jag verkligen föda. Och då blev man tilldelad en barnmorska. I mitt fall så var det en indisk dam. Jätteduktig verkligen. Hon pratade inte mycket. Men hon var straight to the point. Och hon var liksom professionell. Det kände jag med detsamma. Och så hon hjälpte mig genom hela graviditeten. En barnmorska.
Okej. För vad jag har förstått så är det också betydligt fler ultraljud som man får göra än vad man får göra här i Sverige.
Vi hade besök en gång i månaden och då gjorde man samtidigt ultraljud också där man besökte. Så varje månad fick man se hjärtat slå där och man fick se hur han växte.
Hade du några tankar om hur du skulle vilja föda och vad hade du för förberedelser inför din förlossning?
Jag har alltid tänkt att att jag ville göra naturlig. Naturligt som det bara gick. Jag funderade först om jag skulle göra vattenpool delivery, men nej, jag valde inte
Och det får man i Dubai som första gångs föderska.
Ja, får man inte det säga eller?
Nej, jag tror inte riktigt. Jag vågar inte svära helt, men jag tror inte att det är lika vanligt att man får göra det i Sverige när man är förstagångsföderska.
Nej, det fick man. Här sa de att om min första val var att göra vattenfödning, så skriver de ner det i systemet att mitt första val är vattenfödning. Och är poolen ledig, så in med dig, så kör man det.
Okej.
Men jag tog bort det. Nej, jag var rädd man skulle göra nummer två där i. Så det vill jag inte göra.
Aha.
Jag har hört att man gör, jag vet inte om det är sant, men jag har hört att det.
Tänkte säga, det gör man ändå.
Ja, jo, kanske det. Men sen blev det inte riktigt så som jag hade planerat.
Nej, för hur var det då när det var dags för förlossning? Och du märkte att nu får vi åka in till sjukhuset. Jag tänker mycket generellt på språket, för du pratar ju väldigt bra engelska, men ditt första språk är ju ändå svenska. Vince har ju engelska som första språk, vi har förstått det som. Och sen då i Dubai där man är väldigt flerspråkiga.
Ja, alltså det är så många.
Hur var det?
Det är så många termer som inte jag har en aning om vad hon snackar om när vi var på besöken. Alltså jag bara alltså, jag är så himla glad att Vince var med på alla besök och att han faktiskt har engelska som första språk, så han kunde ju översätta till mig, annars hade jag inte varit va? Så det var en säkerhet att ha honom med så han kunde översätta alla de här medical terms.
Men är det så också, för jag har för mig att du har sagt innan vi började spela in här att den barnmorskan som du går till under din graviditet, att det även var hon som förlöste dig?
Ja, när Toby väl ville komma ut, eller inte komma ut, men det var 36 timmars lång förlossning
oj.
Som vi hade. Och alltså, Gud, jag 36 långa timmar. Jag vet inte ens om jag vill ha nummer två här. Men...
Nej, det blir inga syskon, Tobi.
Vi får se. Men ja, efter det började med 36, ja, det började med att vi åkte in till sjukhuset den första gången när mina labors, vad heter det?
Verkar
kom igång. Men när vi kom in så var det var sammanhängande verkningar, men jag var inte tillräckligt bred där nere. Så de skickade hem mig igen. Så hemma åkte vi ner i badet, Vince fick ta hand om mig. Så var det. En bra man. Sen nummer två åkte vi in igen till sjukhuset ett par timmar senare. Och då var det fortfarande jämna verkar. Det var verkligen, verkligen hårda verkar. Men jag var endast, jag tror det var 4 centimeter öppen där nere. Och då hade det gått så långt in. Alltså jag orkade verkligen inte längre. Så jag valde att få en epidural. Med bedövning, för jag kunde inte hålla ut längre. Så det blev bedövning och det var himmelskt. Ingen smärta. Men just också när den bedövningen hade stått in ett par timmar senare, eller inte, jag tror det var en halvtimme senare, så började Tobis hjärta pumpa iväg lite snabbt. Och då kom min barnmorska, samma barnmorska som jag haft under hela tiden. Hon kom in och bara, nej, vi måste göra ett akut kejsarsnitt. Vi kan inte hålla ut det här längre. Och då var jag fortfarande bara ett par centimeter bred. Jag var inte alls så öppen där nere som det krävdes för att jag skulle kunna föda normalt. Så 15 minuter senare, efter att hon hade meddelat det, så var Tobi ute. Och det var jag himla imponerad av. Alltså, gud vad det gick undan där. Alltså det, både med rakning och med öppning och kläder på Vince. Han stod bredvid mig och han tittade över skärmen. Och jag bara, vad händer? Så det gick undan. Så det blev ett akut kejsarsnitt, men det blev jättebra till slut. Han kom ut och han skrek och jag hörde. Och ja, det gick den vägen.
Vi kom ju hem där från sjukhuset en tid efteråt och sen så började ditt liv som mamma och din och Vins tid som familj. Hur var det då första tiden och hur funkade det med föräldraledighet och sådär i Dubai? Det är jag lite nyfiken på.
Det är lite annorlunda än vad i Sverige. Efter 3 nätter så blev jag utskriven och hem åkte vi. Och då började min mammaledighet. Och enligt Förenade Arabemiratets lag så är det endast 45 dagar ledighet.
Som kvinna?
Precis.
Men per... Va? Alltså, man har bara 45 dagar?
Mamman har 45 dagar. Mannen har enligt lag ingen pappaledighet.
Va?
Det är lite snäppet annorlunda.
Ja, väldigt annorlunda.
Gud. Men 45 dagar, jag tänker att efter 45 dagar så hade jag precis lärt mig gå, tänkte jag säga.
Ja.
Nej, men precis. Det är jättekort.
Alltså, jag vet att det är många lokala kvinnor här som jobbar med att förbättra den här situationen, för det är mer och mer lokala kvinnor som jobbar som uppenbarligen har höga tjänster och de föder ju barn och de vill ju också komma tillbaka till arbetslivet efter de har fött. Så jag vet att de kämpar väldigt hårt med att ändra detta, så jag hoppas att i framtiden kommer till att bli bättre. Men i nuläget, eftersom det bara är 45 dagar, så är det ju, har man egentligen 2 val efter de här dagarna. Och det är ju antingen till att lämna över barnet till nursery under dagtid medan mamman jobbar eller pappan jobbar. Eller så kan man också välja att ha en nanny, som är väldigt vanligt. Och i vårt fall hade vi en nanny som kom under dagarna och hjälpte till medan jag jobbade och tog hand om Tobi.
Okej.
Men jag måste fråga, om vi backar lite innan ni skaffade nanny, hur var det att bli ensam den första tiden, de här 45 dagarna, utan då Vince, för jag antar att han kanske jobbade då?
Ja, som tur är så har Vince en tjänst som gör att han jobbar hemifrån. Så han har faktiskt alltid varit hemma. Och han har också ett, enligt hans företag så jobbar han också, eller så har han rätt till 45 dagars pappaledighet. Så han har lika mycket pappaledighet som jag är mammaledig.
Ja. Men det är också i ert fall.
Precis, så det är bara för att hans företag erbjuder detta. Så det är väldigt tur. Mm. Så i det här fallet jobbade jag hemifrån under ett par månaders tid. Totalt sett var jag hemma i 3 månader. Jag var ledig 45 dagar, men jag jobbade resterande tid hemifrån. För det var sommar som tur var, så turistbranschen är ju, den är ju paus i Dubai under den tiden. Mm. Så där gick min arbetsgivare med på att låta mig jobba hemifrån, vilket var perfekt. Mm. Så efter de 3 månaderna när jag gick tillbaka till kontoret, det var då vi hade vår nanny som kom och jobbade här hemma under dagtid. Men då var ju också Vince hemma, vilket ändå kändes bekvämt.
Men jag tänker också så här, det är ju väldigt olika hur man väljer att göra med amning, men om man nu behöver lämna bort sitt barn till en nanny efter bara 45 dagar, då finns det ju egentligen ingen större möjlighet att amma. Hur funkar det för er?
I mitt läge så ammade jag bara de 3 månaderna som jag var hemma. Sen gick vi över till ersättning. Men om man tänker generellt, så är, alltså när man är ute så ser man inte så jättemånga nyfödda, om jag ska vara ärlig. Alltså det är när sen är hemma med barnet och sen kan mamman vara ute och fika eller shoppa med sina väninnor. Alltså det, man ser liksom inte folk eller mammor sitta och amma i shoppingcentren eller på restaurangerna som man kanske gör hemma i Sverige. Det gör man inte så mycket här, utan man pumpar i så fall. Och så ger man mjölken till nannyn som matar barnet. Mm. Generellt sett är det mycket så det sker.
Kände ni någon oro lite över att nannyn kanske skulle knyta an till ett barn mer än vad ni hade möjlighet att göra?
Gud, det var min största fasa. Att Tobi skulle liksom knyta sig mer till vår nanny än till mig. Absolut. Absolut, det var den största fasan. Mm. Det var det verkligen. Mm. Men nu efter att jag har sagt upp mig och efter att corona allting startade, så har vi ju bara varit hemma hela tiden. Så det, nu är det verkligen mamma. Mm. Även om vi har anställt vår nanny nu ett par gånger under tiden, så har han ändå, han känner igen henne, men han vet fortfarande att jag är mamma. Han knyter sig fortfarande till mig, så det är skönt. Mm. Men hade det fortsatt som vanligt, alltså då säger jag att det här hade gått 1-2 år innan jag hade lämnat dem till nursery, så hade det kanske blivit att han hade anknytt sig mer till nannyn. Och det vet jag händer när man pratar med många kvinnor här nere, vars kvinnan jobbar och barnen är med nannyn, alltså i dag in och dag ut i flera år.
Ja, det förstår man ju. Det
blir naturligt.
Det är den som spenderar mest tid med barnet.
Ja. Precis, och man kan ju inte heller ha något val, alltså, än att man måste ha nanny.
Precis, och där ska vi verkligen vara glada för det svenska systemet som tillåter oss att vara hemma så länge. Det är någonting som jag verkligen har lärt mig uppskatta sen jag blev mamma, och att jag inte bor i Sverige. Så det är guld värt att få vara hemma med, med sitt nyfödda barn så länge som vi har möjligheten till. Det är så många länder runt om i världen som inte har de möjligheterna. Det ska vi vara glada för.
Men tror du är de största skillnaderna med att bilda familj i Sverige jämfört med Dubai?
Alltså den största skillnaden är såklart vädret, skulle jag säga. Det är också en av anledningarna till att vi nu har valt att flytta, eller ska flytta hem. Det är för att jag vill att Tobi ska kunna växa upp i naturen som vi har hemma i Sverige. Och det vi är vana vid. Alltså ni vet, bara när man springer ut liksom på fälten eller i ängen eller i skogen eller vad det än är, bara liksom känna naturen året runt. Även om det regnar eller är snöar, det finns inga dåliga väder, det finns bara dåliga kläder. Alltså, det kan man inte riktigt göra här.
I Dubai.
Ja. Ja, men alltså, är det 45 grader och liksom 90% luftfuktighet, man kan ju inte vara ute. Alltså, jag var ju så deprimerad när jag var hemma de där 3 månaderna. Det var ju mitten av sommaren. Och även nu, alltså just nu är jag ändå 1 år. Liksom, vi kan ju fortfarande nu bara gå ut på morgonen för att det är för varmt mitt på dagen. Och sen kan man gå ut lite på eftermiddagen eller på kvällen där innan solen går ner. Men det är inte så det ska vara. Alltså jag håller på för panik här inom de här väggarna. Och han blir ju så uttråkad. Alltså det är inte hälsosamt alls för någon.
Du sa där innan att ni hade tankarna att flytta tillbaka till Sverige. Kan du berätta, för att Vince kommer ju från Nigeria, var det lika självklart för er båda och ta det beslutet, eller hur var det?
Ja, alltså det, personligen så känner jag att Sverige är det naturliga valet, och Vince känner också detsamma, för alltså växa upp i Nigeria, det är väldigt, väldigt enformigt, eller man kan säga. Det är ju så stora skillnader på fattigdom, mellanklass och rika. Så i Vins fall så växte han liksom upp i en liten, eller vad man kan säga, sån här compound. Och man får inte lov att gå utanför de här compounds. Alltså man håller sig innan de här säkrade områdena, utanför det så är det inte säkert. Så det, han har ju alltid varit instängd liksom i de här bostadsområdena. Så det har inte haft den friheten som jag nämnde tidigare med att vi har i Sverige, bara kunna springa ut i miljön. Mm. Så för honom är det också självklart att nej, alltså det, han vill inte att Tobbe ska växa upp där, utan han vill också att han ska ha friheten. Så det, det kommer naturligt att vi väljer Sverige just för Tobbe, ska jag säga faktiskt. Hade vi inte haft barn så hade vi nu kanske blivit kvar här, eller så hade vi varit någon annanstans. Men just för att Sverige har så himla bra system när det gäller föräldrar, skydd och barn och skola och sjukvård och allting, det är liksom, det fungerar i Sverige, det är stabilt och det är säkert.
Och där fick ni höra vårt samtal med Louise i Dubai, och vi backade ju faktiskt bandet ungefär 1,5 år, och som Louise berättade här i slutet så hade de ju planer på att flytta hem till Sverige, men just då så stod ju coronan lite grann i vägen. Och vi har ju faktiskt en uppföljning på detta. Så att häng kvar. Vad hände sen? Välkommen Louise!
Ja, hej hej!
Hej hej!
Det är tanken så var kul egentligen att vi.
Ja, det tycker vi också. Det, tanken var ju att vi skulle sitta på samma plats idag. Men riktigt så blev det inte. För du fick ett litet sjukt barn.
Ja, vi vet ju alla hur det är med dessa sjuka barn ibland. Alltså. Man får vända upp och ner på sina planer. Så det är lika bra att inte planera alls.
Men du Louise, nu är vi ju jättespända. Och jag tror också att alla lyssnare är väldigt, väldigt spända på att höra vad som har hänt sen sist. Ska vi börja och sammanfatta lite grann? Louise, kan inte du berätta själv? Vad hände i förra avsnittet? Var satt du då någonstans?
Ja, men förra avsnittet så satt vi ju också och pratade via datorn. Fast då var jag i Dubai, som sagt, där jag bodde, eller har bott under en längre period. Nästan 8 år fram och tillbaka. Och när vi pratade sist så var det i sluttappen på det kapitlet. För som jag hintade lite där i slutet så kommer vi förmodligen snart till att flytta hem. Och det har vi nu gjort. Det blev lite mer dramatiskt än vad vi hade hoppats på med grund av corona och allting det som började förra året. Men vi lyckades flytta hem. Så det, nu har jag vänt livet upp och ner. Ett nytt kapitel har börjat. Vi bor i Malmö där jag är född. Och det, alltså, detta året har varit galet. Sjukt. Det har hänt så mycket. Så mycket.
Det är det vi vill höra mer om.
Ja.
Så spännande. När var det nu ni flyttade från Dubai till Sverige?
Ja, vi flyttade, ska vi säga, planen var att vi skulle ha flyttat i början på 2020 egentligen. Mars, april där omkring. Men då kom ju coronapandemin och det blev nedstängning i hela Förenade Arabemiraten och egentligen hela världen som vi vet, förutom i Sverige. I Dubai så stängde ju flygplatserna ner, det var lockdown 24-7, man fick vara tvungen att ha tillstånd att gå ut och så vidare. Så flygen blev ju nedstängda, så vi kunde inte flyga hem till Sverige. Så det blev uppskjutet tills att coronapandemin egentligen blev lite lugnare och att Emirates skulle börja flyga igen mellan Dubai och Köpenhamn. Mm. Så det slutade med att vi flyttade hem i juli 2020. Det var även under coronapandemin, men de flög ändå ett par gånger i veckan. Mm. Så då tog vi chansen och flyttade hem, som vi egentligen har haft i åtanke eller i baktanke under en längre period sen vi blev föräldrar, jag och Vince.
Men ska vi backa tillbaka igen till när ni kom till rätta i Sverige? Jag tänker, hur var de första veckorna rent emotionellt och ställa om från den här vardagen ni hade i Dubai till Sverige, både vädermässigt som du sa med överdragsbyxor, kläder och regn och allting, men också så här känslomässigt. Du kommer ju från Sverige och vet ju lite hur allting är, och man tittar runt omkring sig så känner man igen det mesta liksom. Men lite för Vincent också, och Tobi är ganska anpassningsbar kan jag tänka mig, men hur var det rent känslomässigt? Har det känts rätt hela tiden, eller har ni någon gång haft så här, vad har vi gjort?
Nej, men alltså det måste jag säga för hela familjens väg där, både Vince och mig, liksom, att det har känts helt rätt sen vi landade på Köpenhamns flygplats. Mm. Det har flytit på. Det har bara känts som att det har varit mening att vi ska komma hem här hela tiden.
Ja.
Allting har gått så snabbt. Det känns som att vi har liksom jobbat. Den hastigheten vi har gjort nu, det har vi liksom gjort så snabbt att vi ska komma till den punkten där vi är nu. Nu är vi framme. Nu är vi i det stadiet i livet där vi ska vara.
Ja.
Så allting har bara gått så bra. Det har känts hemma som första början. Och Vince, han är ju också en speciell man. Alltså han har varit trött på Dubai och värmen och solen i ett bra tag. Så han älskar ju hösten här.
Wow.
Och kylan och jackor, stora vinterjackor och mössa och liksom mörkret klockan 4. Han älskar det.
Oj, wow. Oh,
wow.
Alltså, så det, han var menad att vara här.
Ja.
det måste jag säga. Så det, för honom har det inte varit något problem. Och han har ju som alltid jobbat också, fortsatt med sin vardag egentligen. Bara det från ett annat skrivbord.
Mm.
Så hans vardag har fortsatt det som det var innan. Han jobbar sina tider, han spelar dataspel, han spelar lite basketboll, fotboll. Så han har ändå hållit kvar i sin rutin. Även om det är en ny typ av rutin, men han har ändå varit i den rutinen som han känner sig trygg i. Så det, han har anpassat sig jättebra.
Så coolt, så imponerad.
Det måste jag säga.
Ja.
Det är snarare mig, det är först nu, början på det här året, som jag har börjat komma in i en vardag.
Mm.
När vi flyttade hem så tackade jag det svenska samhället ännu en gång att jag fick vara mammaledig.
Precis.
Så jag var ju mammaledig från att vi kom hem fram till då när jag började jobba i februari.
Mm.
Så jag njöt ju för fulla muggar där och var ute och promenerade runt Malmö, hela Malmö. med Tobi och prova olika lekplatser och allting. Så men nu när jag är inne i vardagen så det känns bra. Det har ingenting att klaga på, om jag ska vara ärlig. Det flyter på. Det gör det.
Vad härligt också att du berättade om föräldraledigheten, för det sa du ju i vårt förra avsnitt, att det är lite annorlunda hurvida man är föräldraledig i Dubai, eller man är det i princip inte på samma sätt som man har det i Sverige.
Nej, precis, det handlar ju 45 dagar.
Mm.
Tack för det. Så kommer man hem här liksom nästan ett och ett halvt år. Det är helt fantastiskt.
Ja, men
jag tycker
precis.
Också det är så fantastiskt att jag, inte som har jobbat i Sverige på så många år, ändå har rätt till en viss föräldraledighet här.
Ja, det var det jag skulle fråga.
Även om det inte är mycket så är det ändå en peng som kom in under de månaderna jag var föräldraledig.
Mm. Ja.
Bara det är ju helt fantastiskt tycker jag. Och Vince nu när han har fått uppehållstillstånd och personer och allting, nu har han också 90 dagar liksom.
Mm.
Han bara, åh! Så det är helt fantastiskt.
Ja,
vi har det tryggt här hemma, det måste jag säga.
Verkligen.
Något annat som jag kan tänka mig var en praktisk sak att lösa, det är väl också Toby som tidigare haft en nanny i Dubai när ni har jobbat. Och här förstår jag det som att han går på allmän förskola.
Precis. Ingen mer privat nanny som spoilar honom hela tiden. Nu är det jag som gör det istället.
Precis.
Precis. Nu har han ju börjat på dagis. Han började i mars, februari och mars i år började han. För det var också då jag fick jobb här och började jobba i Sverige.
Så, och det måste ha varit jättestora kontraster för, alltså för både er och Tobi också. Han var ju fortfarande väldigt liten då. Han var väl 1,5 då ungefär, kan jag tänka mig.
Mm, precis när vi flyttade hem.
Ja. Så, hur var omställningen för honom och även för er som föräldrar?
Jag tror den största omställningen var just för oss.
Mm.
Att vi inte hade någon bredvid oss som hjälpte till med Tobi.
Nej.
Jag älskade min nanny. Hon var den absolut bästa. Hon gjorde så mycket. Ni vet ju själva det var första gångs mamma.
Ja.
Framförallt när man inte har någon familj där borta. Jag visste ju ingenting.
Nej.
Så den nannyn, hon var den absolut bästa. Så hon lärde mig mycket. Så henne saknar jag väldigt mycket. Mm. Och just den kunskapen hon hade. Och Tobi älskade henne. De hade så kul. De skrattade så mycket tillsammans. Så det... Mm. Ja, det var det tuffaste att inte ha någon nanny längre.
Mm.
Men jag tror också att det är väldigt, väldigt viktigt nu när han har börjat på förskola, den sociala biten. Och det märker jag på Tobi att han har blivit så social sedan han började på dagis. Och han har lärt sig så mycket språkmässigt.
Mm.
Och det är fantastiskt att se vad de gör på förskolan, hur de lyssnar på lärarna. Alltså, Tobi sitter aldrig stilla när vi sitter och äter. Där sitter han ner på stolen och äter. Va?
Är det sant? Men du, kan vi inte prata om det här med språket lite då? För att då vet jag att sist vi pratade så pratade ni mycket engelska med Tobi. Och kan vi inte bara bli påminda igenom, hur är det nu? Vince pratar, de hade 2 officiella språk, eller hur är det nu?
I Nigeria har de 100-tals officiella 100-tals. Språk. Olika
Men Vincent pratar både engelska och...
Precis, han pratar egentligen bara engelska.
Ja.
För det gör de i hans familj också.
Okay.
Så han är egentligen bara enspråkig och det är engelska.
Mm.
Så här hemma, jag ska vara ärlig, vi pratar nästan bara engelska.
Mm.
Det har varit så mycket nu det här året så vi tänker att vi fokuserar inte så mycket på svenskan just nu.
Nej.
Vi tar det när han har fått allt gjort.
Ja.
Och han har börjat på det här SFI, svenska för invandrare och så vidare.
Mm.
Så vi tar svenskan senare, vilket gör att vi bara pratar engelska hemma.
Mm.
Vilket gör också då medför att Tobi blandar ju helt vilt.
Ja, precis. Alltså, intressant.
Det är så kul att höra. Han pratar bara svenska på förskolan ju med mina föräldrar och sen kommer han hem här och så är det bara engelska. Så när han pratar är det bara sorry. Mamma, daddy.
Ja.
Alltså det är så sött att höra hur han bara mixar allting. Han har ingen aning om liksom att det är 2 språk han pratar. Och så han mixar ju allting hur som helst. Så det är
precis.
Spännande.
Och där måste jag bara också säga lite. Vi får så mycket kommentarer från alla. Varför pratar ni inte svenska med honom? Mm. Ni måste prata mer svenska.
Mm.
Han kommer inte lära sig svenska. Jo. Alltså ni anar inte hur de absorberar all språk i den här åldern. De är som en svamp, de bara
går
in. Så jag ska absolut inte bara prata svenska med honom. Nej, snarare tvärtom. Jag tycker det är viktigare att prata engelska med honom. För att han kommer att lära sig svenska på förskolan, i skolan. Hela samhället styrt runt svenska, så han kommer alltid lära sig det.
Mm. Ja.
Så då tycker jag det är snarare bättre att fokusera på engelskan.
Finns det någonting som du... saknar med Dubai förutom din nanny?
Ja, alltså jag måste säga att jag saknar vintern där. Klimatet är ju helt fantastiskt på vintern, så för er som aldrig har varit i Dubai, ni måste verkligen åka dit. Det finns så mycket att se och göra med familj och med barn. Ni kommer aldrig vara uttråkade och barnen kommer somna 6 varje dag, jag lovar. Så jag saknar kanske den sociala biten. Nu har det ju så varit corona här hemma och man har inte kunnat göra allt som man vanligtvis brukar kunna göra en svensk sommar med festivaler och musik och allting.
Mm.
Så det har kanske varit lite tuffaste delen, just den sociala biten, att man inte kunna gå ut och liksom hänga och träffa folk som man har gjort tidigare i Sverige.
Ja. Vi har också lite lyssnarfrågor, såklart, som vi ska ta.
Ja,
men innan det så måste jag ju då fråga, kan du inte bara ge oss topp 3 till barnfamiljen som ska åka till Dubai? Vad ska man tänka på? Vad tipsar de?
Mm, absolut. Först och främst så måste ni vara minst en vecka i Dubai för att hinna med allting.
Mm.
Där är så mycket att göra. Så först och främst med barnfamiljer, besök vattenländerna. Det är kanonhäftiga vattenländer.
Wow, det kan jag tänka mig.
Både små, medium, unga, gamla, allt. Där är både adrenalinkickande 90-grads rutschbanor och det är så häftigt. Där är inomhusskidbacke om ni vill lära barnen åka skidor. Och det måste jag bara berätta en historia. När vi var där en gång och åkte skidor i det här shoppingcentret, så träffade jag en svensk man som var där på semester med sina två döttrar. Vad kan man ha varit i? 5, 8, 10 år kanske där. Och han sa det att vi åker till Dubai varje vinter. Tar dem på skidskola här inne. Det är mycket billigare än att gå upp till fjällen eller Österrike.
Ja, men wow!
Okej, men det är ett sätt. Åka skidor i Dubai, absolut.
Det kan man också göra.
Där är också så himla mycket att göra på shoppingcentren där nere. De har ett ställe som heter Kidsenia där alla barn får prova olika yrkesroller. Polis, brandman, läkare.
Wow.
Så de får vara liksom som en skådespeleri i de här lekområdena. Så
coolt.
Det finns någonting för allt och alla.
Vad heter det, sa du?
Kidsenia.
Okej. Okay. Det är noterat.
Ja. Åka ut i öknen, rida på kameler, åka upp och ner för sanddynerna i de här bilarna, det kommer de älska.
Ja. Var ska man bo någonstans som barnfamilj i Dubai? Alltså, finns det någon område som är bättre för barn? Eller?
Ja, egentligen så spelar det ingen större roll vart i Dubai man bor. Man måste alltid ta sig runt med antingen metro eller taxi. Men såklart som svensk vill man ju gärna bo nära havet. Man vill ha promenadstråk där man kan gå och äta på restauranger och bara njuta. Så det bästa är marinan, ska jag säga. Dubai Marina. Där har ni både en 4 kilometer lång strandpromenad. Jättefina hotell. 3-stjärniga hotell där nere är som 5-stjärniga hotell här i Sverige. Så var inte rädda för att boka 3-stjärniga hotell. Den konstgjorda Palmön är paradis för barnfamiljer. Hotellen där har alla faciliteter man kan tänka sig för barnen. Så Dubai Marina och framförallt Palmön, det är de bästa.
Men all right, vi ska gå vidare till våra lyssnarfrågor. Vi har ju ställt frågan på våra sociala medier, på vår Instagram, Babysnackpodden, där man har som lyssnare då och följare fått möjligheten att ställa lite frågor till dig. Och då har man ju lyssnat på det första avsnittet tidigare. Och vi har en fråga här. Alla frågor är anonyma så att man ska aldrig vara rädd för att ställa sin fråga. Första frågan. Louise och Vincent, uppfostrar ni era barn efter någon religion? Och hur då i så fall?
Mm. Både jag och Vince är ju religiösa. Så vi går ju till exempel i kyrkan här varje söndag. Det har vi gjort både i Dubai och vi gör det här hemma också. Så vi uppfostrar ju enligt vad som är rätt, enligt Jesus goda ord. Så där följer vi våra råd och tips på hur man ska uppfostra barn. Enligt vad som är rätt. Älska din granne, älska medmänniskorna, gör det som är rätt. Så är det. Mm. Egentligen så också som vi alla egentligen har vuxit upp. Bara det att många sätter inte ett ord på det att det är just Jesus ord, utan det är så som är rätt. Det är helt normalt, men vi följer det kristna Nya testamentet.
Ja, det är jätteintressant tycker jag. Då är du och Vince helt överens om det här hela tiden liksom, att ni följer exakt samma eller vad man säger.
Jag har inte varit egentligen religiös alltså innan jag träffade Vince, om jag ska vara ärlig. Jag är alltid trött att det är någonting där ute. Jag vet att det är någonting mycket högre än mig själv. Men jag har ju aldrig sagt att det är, men jag tror på Gud, jag tror på Jesus. Nej. Alltså jag följer det som är rätt. Och så gör jag vad som är rätt för mig och för alla andra. Men sen jag träffade Vince och han tog mig till kyrkan i Dubai första gången. Och det prästerna där preachade. Alltså det är ett modernt sätt att läsa Bibeln på. Hur man ska leva ett modernt bra liv. Enligt vad Jesus undervisade. Så det bara fångade mig med detsamma. Det kändes så rätt. Jag kommer ihåg första gången jag var i kyrkan när vi sjöng och dansade och lyssnade på musiken. Alltså jag började gråta. Och det händer så ofta även nu när vi går i kyrkan, när vi börjar sjunga och vi börjar släppa loss liksom, att det bara, man bara gråter. Det känns, alltså det är en sån mäktig känsla. Jag kan inte förklara det, men det är bara rätt.
Ja, då har vi fått en till fråga och den handlar egentligen om era framtidsplaner lite. Vi har en lyssnare som undrar var ni skulle kunna tänka er att bo om typ 30 år. Så det är väldigt lång framförhållning.
30 år, ja, då är jag 64.
Och ja, precis.
Hoppas jag att jag är pensionär och njuter av livet på en strand med en drink i handen.
Det är alltså så att ni kanske kommer flytta utomlands i äldre dagar?
Alltså, jag är inte helt utesluten om att jag ska färdas där vinden tar mig igen. Liksom. Det har vi sagt redan att vi är öppna för förslag.
Mm.
Nu har vi ju precis köpt lägenhet här hemma så vi kommer ju bo här ett bra tag. Jag vill ju att Tobi också ska komma in i det svenska samhället och kulturen och här och livet liksom på svensk mark. Men sen stänger inte jag några dörrar och vi stänger inga dörrar. Vi tar oss dit världen vill oss att vi ska gå. Ifall det blir Nigeria eller om det blir USA eller om det blir Asien, vem vet.
Alltså gud vad underbart svar, jag älskar den tanken, alltså jag älskar den här, alltså just att det inte finns någon begränsning, jag tycker det är så himla häftigt, det är så grymt. Vi har en fråga till som kommer från vår Instagram, från våra lyssnare. De undrar, eller de, hon eller han har svårt att tyda, men skillnad med BVC om man jämför med Sverige och Dubai, är det någon skillnad? Du har ju haft Tobi under nästan ett helt år i Dubai och sen kom ni hit här. Finns det några skillnader då på hur man kontrollerar barnet, vikt, längd och tips och mat och information och allt vad man får?
Mm. Jag tror vi var inne lite på det under förra inspelningen faktiskt. Där vi kom fram till att den största skillnaden var ju att jag hade där nere samma, vad säger man, sjuksköterska och läkare egentligen under hela graviditeten. Så från första ultraljudet till sista ultraljudet till födseln till med kejsarsnitt så hade jag samma läkare. Och det var också största skillnaden också upptäckte vi att vi i Dubai, vi gjorde ju ultraljud på varje
varje kontroll.
Ja. Och det gjorde man inte här vad jag har förstått. Så där var också, det är också en stor skillnad. Efter födseln, så nu kommer jag inte ihåg exakt hur ofta vi hade check-ups, men det var ganska ofta. Men då gick de ju igenom, alltså precis som de gör här, alltså längden och vikten och han fick sina vaccindoser och allting som man skulle ha där nere. Jag skulle snarare säga att jag saknar lite uppmärksamhet här från BVC. Mm. Sen vi flyttade hem har han bara varit på en kontroll. Och jag tror nästa är vi kanske när han blir 3 och liknande. Jag vet inte vad det är.
Inte om man har 2,5.
Vid 2,5 har man ju.
Han har det. Ja, då får vi se om det kallar det.
Ja.
men där nere var det ganska mycket kontroller, tyckte jag att det kändes tryggt. Och också största skillnaden där nere, där kan man ju vända sig till ett sjukhus vid minsta lilla förkylning eller sjukdom. Det gör man ju inte här hemma. Och det är någonting vi också. Det är också något som har blivit en liten chock här. Att man inte kan vända sig till akutmottagningen. Liksom. Då blir man ju antingen nekad eller så blir man hemskickad. Det är inte lönt. Alltså, där nere där är det så himla mycket privata sjukvård eller sjukhus över hela landet och staden. Så där är, liksom, där är ingen brist på att få hjälp. Och där får ju sjukhuset betalt av försäkringen. Här får ju sjukhuset betalt av regeringen. Liksom. Eller regeringen, försäkringsbolaget om man kan säga. Alltså, så det där nere tjänar de ju på mer, ju fler läkarundersökningar man har, desto mer tjänar sjukhusen just för att det är privat. Det är tvärt emot här hemma, vilket gör att det tyvärr automatiskt leder till att det är lite svårare att få.
Där kan det nästan kanske också till och med gå till lite överdrift, att de lägger gärna in en för att man har en liten fis på tvären.
Precis, det är både positivt och negativt. Ibland
för de vill tjäna pengar.
Precis. Ja. Så det är både, ja. Det är inte perfekt där, det är inte perfekt här. Vad ska man göra?
Har vi en sista fråga?
Jajamensan. Och det är egentligen lite kring hur din mans familj har tagit flytten till Sverige. Nu har ni ju egentligen inte bott i samma land som dem. Eftersom att de inte bodde heller i Dubai då. Men nu när ni har flyttat till närmare din släkt.
Och det är någonting som gör ont i hjärtat faktiskt. Vince har inte träffat sin familj nu på 2 år nästan på grund av corona och allting. Och sen dels har vi flyttat hit här, för det var mycket lättare för dem att besöka oss i Dubai än okay. för dem att komma hit här till Sverige visummässigt. Yeah. För nu ska de ju ha Schengenvisum och allting, och, vilket inte är något problem så, men det är ju bara en tidskrävande procedur och så vidare. Mm. Så det, tyvärr har det inte varit så mycket besök den senaste tiden. Förhoppningsvis så ska vi dit i sommar.
Ja, jag skulle precis fråga, planera med.
Vi skulle egentligen ha åkt dit nu i vinter, men mitt jobb säger att jag måste sitta i karantän på grund av coronasituationen, vilket är fullt förståeligt. Så då, vi tar det till sommaren när förhoppningsvis restriktionerna har haft från bägges sidor.
Ja, vilken lycka ni kommer känna då, och vilken lycka de kommer känna, kan jag verkligen föreställa mig.
Ja, stackars lilla Tobi, han kommer ju inte. Han träffar ju honom när han var 8 månader sist. Ja. Han kommer ju inte känna igen honom knappt ju. Man ser ju via dator och sådär, men det är inte samma sak att träffa någon i verkliga livet.
Nej, såklart.
Det blir inte samma kontakt.
Förhoppningsvis kan ni stanna under en lite längre period så att han kommer in i det och kan komma ihåg det.
Ja.
Till nästa gång ni ses sen.
Mm.
Men du, Louise, tusen tack för att du ville vara med igen och att du bjuder på dig själv och ert grymt intressanta liv för väldigt många. Och ni får följa oss vidare i sociala medier och även dig, Louise.
Tusen tack för att jag fick vara med. Ni är helt underbara tjejer. Det är verkligen. Kämpa på med allting i livet.
Ja, det gör vi. Det ska vi.
All lycka, verkligen.
Kram, kram.
Kram, kram.